Let's fucking do this!
Yeah.
Alla drar varsin lina ladd.
Det är det här som ni klipper in det första man säger innan ni kör igång vignetten.
Nu kör vi!
Alla drar varsin lina ladd.
Good morning wine lovers och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här i sedvanlig ordning på poddstudion på I Like Radio, för här har ni mig, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de senaste rönen inom sällstamsforskning, nämligen DJ Hongel, Jens Fritjofsson och Patrik Tapper. Välkomna!
Tack! Tack som fan!
Ja, tack. Vi är mänsklighetens absoluta strimma av hopp.
Ja, så känns det. Den sista strimman av hopp innan vi måste lämna jorden.
Precis, för vi har ju inte Charlie Petrelius med idag.
Åh, får jag gissa? Är han sjuk?
Du får gissa, men du gissade fel.
Fuck.
Charlie Petrelius fick lov att jobba idag. Därför så har vi en vikarie, Patrik Tapper. Hej på dig.
Hello, Branka lovers.
Nice.
För Patrik var ju med förra säsongen som gäst då, som representant för fanet Branka.
Ja, tack.
Skulle man kunna säga. Men idag är jag inte det i det anseendet. Men vi skulle ju kunna påminna alla om att fanet Branka är gott, drick fanet Branka.
Oj.
Ja, tack. Sen var det du som sa.
Sen tror jag också att Patrik representerar ett av de avsnitten som är mest uppskattat.
Mm, faktiskt.
Känns det som.
Det är supernice. Ja. Det blir man jätteglad över faktiskt.
Mm. Så det är en bra inhoppare för Charlie.
Ja, men verkligen, verkligen.
Och jag hade
tänkt att försöka använda det. Ifall att Charlie blir sjuk, vilket är ungefär en 50% chans, så kan vi rikta en sån här Batman-lampa med Fanet-loggan mot Rågsved.
Det är ju kanon. Det ska vi fixa.
Så kommer Patrik.
Är jag inte hemma så är jag på Rågsveds krog och sjunger karaoke.
Ja, jo, precis. Jag tänker det. Vad ska vi prata om för kul idag, det vi tänkt?
Vi ska väl gå in på dryckeskultur utomlands.
Oj.
Precis, lite så ganska brett ämne för att försöka få in lite alla möjliga grejer. Men vi har inte pratat om det riktigt. Vi har väl hoppat in på det lite här och där.
Ja.
Och jag tror att det kan bli kul.
Ska vi beta av det här officiellt? Vad är det som händer utanför gränserna?
Mm, exakt. Mm. Vad ska man göra? Vad ska man inte göra? Vad ska man undvika?
För jag har ju en grej på en gång faktiskt. Och det här är inte jättemycket dryckeskultur, men det är kanske mat och dryckeskultur.
I ett
svep.
Det här var sjuka jävla så.
Jag hinner med så mycket.
Det är den nivån.
Jag var i USA, åkte runt då med min dåvarande flickvän, och då var vi i New York och Chicago, Denver, Los Angeles, San Francisco, Vegas, New Mexico, New Orleans, Miami, Bahamas.
Okej, nu räcker det.
Jävla långt kom du.
Jag ville bara skryta om att vi hade 170 timmar på Greyhound buss på 2 månader.
Coolt.
En hel arbetsmånad. Men när vi kom till vårt hotell i New Orleans, supertrevlig stad i Louisiana.
Verkligen. Mm. Och gillar man stora ostron så är det toppen stad att besöka också. Så man måste äta med kniv och gaffel.
Stora ostron och krokodiler och po'boys.
Ja, det är alligators faktiskt.
Allt det där är bara som musik för öronen. Men då när vi glider in på det här hotellet, det är ganska rackligt. Det är mellan 0 och 0,5 stjärna liksom.
Högst tveksamt.
Ja, jo, men, och så kommer vi in. Tjena, hej, hoppsan, här kommer vi. Tjena, Swedes. Står det, stor skylt. American breakfast served. Det är bara nice. American breakfast. Går upp. Dricker en starköl i sängen, sover, vaknar på morgonen och går ner till den här American Breakfast. I lobbyn så har de tagit in ett par så här trädgårdsmöbler, de vita plastmöbler, och ställt så att det finns ett bord och 4 stolar. På ett bord bredvid står det en sån våffeljärn, en tillbringare med våffelsmet och en flaska med maple syrup.
Jack Daniels.
That's it!
That's it.
De hade en helt annan variant av American breakfast. Jag trodde det skulle bångna med bacon, pannkakor och kotletter.
Blev ni besvikna?
American breakfast. Verkligen inte.
Nej, verkligen inte.
Det var svinnice.
Efter 170 timmar på en Greyhound-buss.
Ja, visst.
Lätt hungrig.
Ja. De har ju, New Orleans har ju för övrigt, deras dive bar kultur de som har är ju AAA-game alltså.
Berätta.
Är så jävla bra. Alltså amerikanska dive bars är ju någonting liksom, det är ju alltid, folk försöker ha lite tanke om att det ska vara, ja men vi har lite dive bar känsla men amerikanska dive bars är verkligen något speciellt liksom.
Vad bara är dive bar liksom som koncept?
Det är ju en sunkbar liksom. Right. Men en amerikansk dive bar, det är liksom, brandskyddsmyndigheten skulle ju aldrig godkänna det i Sverige. Det ska ju hänga gosedjur och sedlar och
okay. Ett,
kanske det är en liten neonskyltar och personer som jobbar bakom baren är liksom, har jobbat som bartender sedan innan förbudstiden. och det finns ett ställe som jag kan rekommendera om man åker dit som heter Snake and Jake's Christmas Lounge.
Alltså, varför heter de så coola grejer?
Så när jag var där senast då satt man där, bara satt i baren, ja, en vanlig tisdag liksom, eller vanlig, det var ju under Tales of the Cocktails, så det är no normale, only speciale, deluxe, men sitter man där liksom, ja, så kommer in en snubbe bredvid, man bara, vad är det? Då märker man, va, det är något konstigt med den här figuren som kommer in här. Då kommer han in, då har han en papegoja på axeln, alltså en stor jävla röd sån här Captain Morgan piratpapegoja.
Wow.
Man bara, vad fan är det? Han bara, nej men du vet, jag tar med henne ut någon gång ibland och blir så rastlös och var hemma så vi går ut och träffar folk. Sen sitter man där, dricker något järn och sippar på en Miller High Life eller vad det kan vara. Sen märker man plötsligt på axeln att det händer någonting. Då hoppar, kryper papegojjäveln över och sitter på min axel. Och så här fåglar har ju oftast klippta klor, men det är fortfarande ganska vasst liksom. Mm-hmm. Och med den här näbben. Så väldigt, väldigt special. Men sån hade jag när jag satt och drack lite...
Det jag älskar är att du liksom, det var något, jag märkte att det var något speciellt. Han har stor jävla papegoja på axeln. Det är väl klart att du märkte att det var något speciellt. Bara, det är någonting som inte stämmer riktigt.
Något som inte stämmer. Ja. Just det var inte hans ansikte, det var en fjäder.
Ja. Det var inte en fjäderhatt.
Ja, men det där är jag lite avis på. Fan vad kul. Det här med
Bourbon Street är ju så jävla coolt alltså. Det finns så mycket coola barer där.
Ja, det är super häftigt där verkligen.
Men det är fortfarande i Louisiana.
Ja, men vi har inte kommit längre än det.
Men det här är ju, det känns som att den här delen av världen, där är spritkulturen lite dirty. Eller det är lite...
De kallas ju för The Big Easy, kallas ju New Orleans också för.
Mm-hmm.
Så jag vet, en annan god vän till mig, Ludde Grenmo, när han var där, då hade de varit i Kalifornien innan och alla krogar i Kalifornien stängde klockan 2. Och sen kom de ner dit och frågade om en stor jävla svart snubbe som stod och drack en sån här 2 liters bazooka mördar frozen drink. Han bara, ursäkta, när stänger krogarna, stänger de klockan 2? Eller? Han bara, we don't do that shit down here, this is Big Easy. De stänger ju aldrig krogarna. Nej, liksom. Det finns ju vissa ställen på Bourbon Street, de har inte ens dörrar.
Oj, vad bra. Det där skulle nog myndigheterna i Sverige gilla. Det är öppet dygnet runt, det finns inga dörrar. Det är skit.
Är det så pass stor skillnad i USA? Att vissa stater verkligen stänger, 2 andra ställen inga lagar alls.
Vissa ställen är ju dry counties. Det är en väldigt intressant grej med Jack Daniels, där de görs i Lynchburg. Ja. Det är dry county. De serverar ingen alkohol överhuvudtaget.
What? Vadå, så du menar om jag skulle bila igenom där, då skulle jag liksom gå tår?
Du får inte dricka en Jack Daniels i staden där den produceras.
Wow.
Ja. De har ju specialtillstånd på destilleriet förstås. Det blir svårt att inte kunna...
De bidrar med några skattestålar till statens fromma.
Ja. Don't get high on your own supply, jobbar de.
Ja, verkligen. Lagstad.
Men här i Sverige så det längsta öppettid vi har är ju till 5.
Ja.
Och det är väl egentligen bara Stockholm och har Göteborg 5 tillstånd också?
Ja.
Jag är lite osäker, ja. Men har de. Malmö har inte 5 tillstånd, tror jag.
Nej, jag inte vad jag kan erinna mig kanske.
Nej,
men Malmö har ju inte jobbat så mycket efter tillstånd. De har ju en egen sidoverksamhet.
Ja, de har även närheten till Köpenhamn, känns det som. Jag har spelat några gånger i Köpenhamn och där stänger ju ställen liksom 8 på morgonen.
Ja.
Lite här, mer kontinentalt sådär, ja, kanske.
Och det var likadant, jag var i Riga här i vintras och då går jag förbi en bar. De har stängt i 6 timmar. Resten är förfest, fest och efterfest. De har inte stängt däremellan.
Men frågan är om de som gästar de här ställena, är de drängigare än här? Bara för att det är öppet längre? Är det någon som har erfarenhet av Riga?
Nej, jag tror att det anpassar. Jag menar, är du, om man jämför då i Kalifornien, där går det ju på nattklubb 9-10 på kvällen. Men då stänger alla krogar stänger ju 2. Men åker du till Berlin, det är ju ingen som går ut förrän 2 på natten då. Mm. Man är på en klubb vid 1 på natten, man bara, det är ju tomt.
Ja, just det. Alltså, man hinner hälsa på familjen innan, käka en liten middag, gossa med barnbarnen, eller på att säga.
Men många som går ut i Berlin, de är ju ute i 3 dygn också. Är det?
Mm, ja, jo, det.
Jag gick till Berghain i lördags, så jag kom hem på tisdagen.
Ja, det var jag.
Vi kom inte in. Jag var i Berlin förra vintern, ja, och vi kom inte in.
Konstigt, jag åt ingenting på 3 dagar, men jag var på toaletten 300 gånger.
Däremot så hittade vi en ombyggd, vi var på en häftrestaurang, vi var tvungna att gå in på den här restaurangen, för de hade, utanför restaurangen så var det alltså en Rolls Royce som var upplyst. Och så när man kom närmare så bara, fan, det ser ut att vara vattenfylld. Vad fan är det här? Kommer fram till den och ser att det är någonting som rör sig in här. Då är det alltså kräfter. De har vattenfyllt en Rolls Royce. Och levande kräfter. Sådana kräfter som vi äter i augusti.
Det skulle min farsa tycka var drömmen. Älskar att fiska kräfter och vara bilintresserad.
Ja, det är toppen. Ja.
Och för er som inte tror mig, så jag har faktiskt film på det här. Så ni som vill kan gå in på vår Instagram-sida Restaurangliv och kolla på de här bilderna om den här Rolls Roycen med kräfter.
Fy fan. Jag hoppas att den är stationär eller rullar de runt med kräftor.
Jag stod utanför en sån här steak restaurant. De bara, vi ska ha surf and turf idag. Vi tar med egna kräftor.
Det löjliga var att de hade ju kräftor på menyn. Och jag bara, no fucking way. Jag vet vad de här är fiskade.
Det är sån här Wanderbaum-smak på det.
Ja, men jag tänker, alltså, den står ju utomhus den här bilen också. 2 minus och det är...
Ja, men de hade AC:n på.
Ja.
Man slog på sätesvärmen där liksom.
Det är ett slutet system som man brukar säga. Men då kanske jag använder den här som liksom en rolling fish market. Rullar runt i den här Roycen liksom och säljer kräftor och humrar till restaurangen.
Men det borde ju vara mer rimligt egentligen att det skulle vara humrar, för just kräftbusinessen, det är ju inte lika att man bara tar Rolls Roycen. Du, nu var det slut på humrar här nu. Vi får ta signalkräftor nu, det får duga. Ja. Men bara stor här då.
bara klona. Ja. Men du, alltså, frågan är ju, hur får man ut kräftorna ur bilen? Det är taklucka eller?
Är det targa?
Är det targa?
Jag är osäker.
Rolls targa.
Jag är osäker på hur fan de fick in dem från första början. Vem kommer på idén att ha liksom en Rolls Royce?
Är det ett prank som någon gjorde på sin polare som hade Rolls Royce som var inne och käka?
Nej, men, har vi några sådana typer av eye-openers här i Sverige? Är det någon som har sett någonting liknande i Sverige? Finns det någon sån krog? Som har, liksom,
som har levande, jag vet inte om man får ha det. Jag tror inte att det är mer, för är du i Chinatown var som helst, då har de ju, då är det ju alltid akvarium med levande grejer.
Nej, jag tänker mig, det här är ju en eye-opener för att du ska gå fram och kolla på vad fan är det här, och sen ska du titta på menyn och gå in. Är det någon som har sett något sånt ställe i Sverige som är så här, what the fuck?
De har någonting, okej, jag fattar, någon sån här attention device som att man ska stanna upp, kanske för barnen som ska, nej, vet fan.
Nej, men en liten rödsnickrad stuga med glory hole eller vad fan som helst.
Det hade varit något.
Ja, nej, faktum är att jag vet inte, nej, det känner jag inte igen.
Är det för att vi är en liten torrare?
En liten menytavla.
Vi är lite PK här, så vi vågar liksom inte spacea till. Jag tänker att det här hade inte hänt.
Det är nog lite laggrejer också. Man får inte göra vad man vill med alkohol i Sverige. Får man inte göra.
Och inte med djur heller.
Nej. Men det är ju så, har man liksom så här kryddorna i fel ordning så får man ju anmärkning från miljökontoret liksom. Så man vågar ju liksom inte.
Nej, men man kan ha en plastgubbe som ser glad ut som håller i någonting. Mm.
Men du får ju enligt alkohollagar, du får ju, om man ska göra en annons på internet för att göra reklam för alkohol, om det mot folk som är över 25 då. Mm. Och om du råkar ha en hand som håller i en, om det är någon form av någon människa med på det, det är ju superolagligt. Får du inte ha en människa som håller i en flaska sprit.
Hur är det ute på krogen? Annonsmarknaden och sådär, det är ju alkoholgranskningsmannen som går in och pillar. Är det samma sak ute på krogen? Är han ute och punktmarkerar?
Nej, han är bara ansvarig för online-väsendet eller liksom media utåt. Annars är det ju vanliga liksom... kontrollanter för tillståndet som kommer.
Precis, och alkoholhandläggaren, den kommunala alkoholhandläggaren som de flesta bartenders efter ett par år känner igen vilken man har i sin kommun. Och han kommer med ett litet papper och då finns det en liten rad där det står förekommer alkoholreklam på etablissemanget. Och så kan man skriva nej, lite eller kraftigt liksom.
Mm-hmm. Okej, okay. Är det här en person som går i kyrkan?
Ja, det är väldigt olika de här personerna. Liksom. Och det här är både bra och dåligt. Du vill ju inte ha en alkoholanläggare som är liksom så här jätteplatt och tycker allt är lajban, så går in och drar en lina liksom innan han kör de här protokollen och sen bara hitta på. Men du vill ju heller inte ha liksom
Stasi,
frikyrklig liksom pastor.
Nej, men det finns ju en balans där såklart. Mm. Såklart, ja.
Men när det är lite kämpigt i Sverige liksom, om man inte får göra och liksom, för mitt jobb har ju mycket att göra med att man ska försöka tänja på de här gränserna liksom, för att man vill att produkten ska gå bra och folk ska, den ska bli populär. Men när det brukar kännas lite jobbigt, så brukar jag alltid tänka, gud vad skönt att man inte bor i Norge. Norge är ju Nordkorea för alkohol.
Ja, men överhuvudtaget.
For real alltså. Uh-huh. Förut så fick man ha barmattor på baren, på bardisken. Det tycker inte vi är konstigt. Men det kan stå Fernet Branca på till exempel, på barmattan. Och det fick man bara då ha om brandingen var vänd mot bartenden. What? Det här har man nu kommit på att det var alldeles för farligt, så det är olagligt nu.
Ja, jag kan hålla med. Vad blir Fernet Branca baklänges?
Precis.
Det blir såhär demoniskt budskap.
Ja, men det kanske är en form av nykterhetstest. Kan du läsa Fernet Branca baklänges? Ja, då är du nykter nog att få en.
Ja. En grej som jag funderar på, jag har ju polare som jobbar som brand ambassadors för stora varumärken inom spritsvängen. Du kan gärna dementera eller whatever, men jag har hört ryktas att det finns, att man får ett kreditkort och sen så går man ut och så ser man till att det blir liksom lite liquor on lips ute på ställen.
Lite liquid to lips konceptet.
Ja, men lite så.
Alltså, nu ska jag inte säga för mycket här nu, men det är klart att liksom det finns möjlighet att kunna utbilda folk genom att testa produkten. Mm. Finns det ju. Men jag vill också påpeka lite grann för kanske speciellt som jag brukar märka i mitt jobb, typ killar som är lite yngre i barsvängen som är såhär, fy fan vad coolt att jobba som brand ambassador för Fernet. Då får man ju super gratis på Fernet varje dag.
Är de från Dalarna?
Men jag är liksom. Nej, men och det blir liksom, det är ju lite mer med jobbet. Ja, och det är ju väldigt viktigt att respektera alkoholen också. För om du behandlar, det är väldigt lätt att behandla det jobbet som en fest. Mm. Men om du gör det så blir det en ganska kortlivad karriär.
Ja, men exakt. Nej, men det är lite det. You don't shit where you eat. Det går liksom.
Nej, det får man ju tänka på. Och det är klart som fan att man står på nattklubb och vevar och dricker järn ibland. Men jag måste ju alltid tänka på att alla måste tycka om mig, för att annars så tycker de inte om min produkt. Om jag skulle bete mig som en idiot när jag var ute på krogen när jag blev packad, då skulle ju folk tycka, fan, den här jävla snubben som jag befärnet, han är dum i huvudet. Jag ska hälla någon annan produkt istället.
Är det viktigt att ligga bra till hos bartenders rent generellt? Har man ett litet nätverk?
Ja, absolut. Det har man ju definitivt. Mm. Det är ju superviktigt liksom. Om man ska vara krass här och rent ärlig, så har det att göra med att mitt jobb och så som jag är som person, det reflekterar ju mitt varumärke som jag jobbar med också. Mm. Så tänker jag i alla fall. Jag tycker det är jätteviktigt att mitt jobb är ju att vara trevlig liksom. Mm. Sen är det absolut svåraste att hålla koll på folk. Vad de heter och vart de är hela tiden liksom. Det är för bartenders jobb i 3 månader på ett ställe, sen byter de plats liksom.
Jag har en fråga till dig här. Du gör ju Barback Games.
Ja.
Går det över hela Sverige?
Det är ju en tävling som, en nationell tävling. Alla från hela Sverige är välkomna att delta i den tävlingen. Nu hade vi ju den senast på Trädgården, när ni var med också.
Men vi körde live på premiären för säsong 2.
Ja, och då hade vi ju, vi hade över 1000 besökare på det eventet hade vi.
Ja, det var galet mycket.
Vilket gör det till det största industrieventet i Norden.
Det är ju sjukt häftigt. Kan vi berätta snabbt vad Barback Games är?
Ja, så det är en tävling egentligen där man lyfter fram de dolda stjärnorna på restaurangen. Alla tävlingar normalt sett är ju alltid för bartendrarna. De får alltid stå i rampljuset på krogen. Vi lyfter fram barbacksen, de som står och sliter bakom bartendrarna och ser till att det finns is, det finns fint skurna, ibland inte så fint skurna lime. Och allt sånt liksom. Så tävlingen är egentligen bara att de ska på en bana tävla 2 samtidigt och springa fram och tillbaka och göra saker som man gör när man jobbar service. Så jag brukar säga att det är som en blandning mellan brinnande service, en löningslöda och gladiatorerna, lite så. Så springer man på en bana med bildäck och sen ska man hämta glas och fylla på grejer och kanske moppa upp någonting och sådana prylar. Och den som vinner varje år får en resa till Milano och besöka Fernet Branca destilleriet.
Wow!
Snyggt.
Vad hette årets vinnare?
Årets vinnare var Ludde för Sverige. Från Ludvig Klang ifrån Snitzelplats Lagerhuset i Göteborg. Men Sverige och Norge, vi delade på den här tävlingen. Så att det var en bar från Norge som kom etta var det.
Ah, okay.
Men sen kom i den internationella finalen i Berlin så kom Ludde 3.
Oj,
wow. Amen.
Och det är också tål att tilläggas, när man lyssnar på det här, ja, men det kanske inte är så kul att kolla på någon snubbe som springer runt och torkar upp grejer från golvet, men det är en jävla publiksport alltså. Det är ju plattan i mattan från sekund ett till sista sekund alltså.
Det är riktigt roligt att kolla på det.
Det är superkul att se på.
Barbacks är ju oftast inkörsporten till restaurangvärlden eller barvärlden. Det är oftast det du börjar som. Det är väldigt få som börjar som vd.
Jag börjar som diskare faktiskt.
Ja, men det är väl i de kvarter man oftast börjar.
Och det fanns inga barbacks på vägkrogen Dalahästen. Jag hade dåligt med det.
Inte och på Årsta stadshotell heller.
De får ju ofta råka ut för lite pranks. Och det här är en story som har kommit in till våran Instagram-sida, Restaurangliv. Det här är en kille som, det här är den här extremt varma sommaren. Var det förra sommaren som var extremt varm?
Ja, för 2 år sedan.
Ja, och folk håller på att dör. Och så är det en uteservering och som sitter ihop med ett annat ställe. Så det är 2 ställen som sitter ihop. Och det är svinvarmt och det går hur mycket drinkar som helst. Och isen tar ju slut kroniskt. Och så kommer bartenden fram till barbacken och säger att du måste hämta is på grannkrogen. Vi har slut hos oss. Ja, okej. Ja, det är klart jag fixar det. Springer över till grannrestaurangen. Och jag springer, den här bartenden springer efter. Och så säger han, du alltså, Du får inte glömma att räkna isbitarna.
Ja, där borde man ju ha anat.
Den här barverken tittar upp på dig och bara, ja, jättekul. Och bartenden kollar tillbaks. Superseriöst. Och, alltså, nej, du måste räkna av isbitarna för att vår grannrestaurang ska fakturera oss. Och de måste ju veta antal. Och ja, du vet, det är olika bolag och sådär. Och sen så bara går han tillbaks hit. 30 minuter senare så kommer kocken från den restaurangen in till den här restaurangen. Och asgarvar och säger, vad fan har du sagt till er barback? Hon sitter och räknar isbitar. Hon är uppe i 1448 isbitar nu. Och fan, isen har börjat smälta. Och nu frågar hon vem hon ska ge siffrorna till.
Fan. Alltså, där, de pranksen. Man har ju hört, de flesta av dem har hört så många gånger. Men man måste ju alltid komma ihåg att det har ju inte barbacksen.
Nej.
Och de den har engelska stor buljongen som man ska hämta.
Ja.
Och här ingår ju det här inventera ismaskinen. Ja. Vi skickade ner en barback från ett ställe som jag jobbar på. Att han skulle springa ner, vi hade slut på syrup på sodan. Skulle springa ner till McDonald's och hämta mer. Så kommer han upp med en large mugg och bara, det här var det enda de kunde avvara.
Det är ändå jävligt starkt jobbat, kan
man tycka. Det bästa är ju när folk på krogen är med på det.
Ja, just det.
Och sen brukar det vara barförlängaren och synvinkeln och
ja, just det, liksom. Klassikerna.
Jensas drinkar.
Jensas drinkar.
Vem är Jensa?
Det är Bengt Fritjofssons son.
Ja, Jensas drinkar, jag vet inte varför det heter det. Men jag bara tänkte så här, när jag är ute utomlands så brukar man ju gilla att ta ett järn. Men så brukar man ha liksom en sån benchmark-drink för att liksom, som en värdemätare. Är det här ett bra ställe? Personligen så är det för mig oftast en Negroni. Negroni. Hur gör ni? Har ni någon sån?
Det beror på lite vart man reser kanske, eller? Om jag skulle åka till Magaluf så kanske jag inte skulle gå på Pedros Party Pub, så kanske jag skulle ta Negroni.
Faktiskt otroligt sant.
Men när man reser, om man reser till städer, ja. Daiquiri är också en sån benchmark-drink som jag brukar köra.
Ja. Var är favoriten? Var serveras den bästa i din?
Den bästa daiquirin? Ja. Jag tycker alltså så här,
det är så huset i Orsa.
Det är hemma hos mig i mitt kök, det kan jag säga. Nej, men jag tycker det är väldigt många ställen som gör det bra. Det är det definitivt liksom. Och det är en sån benchmark-drink. Andra drinkar som jag tycker är väldigt goda, men som jag inte beställer tillräckligt mycket. Jag tycker Caprina är en supergod drink.
Faktiskt. Oj, det har jag inte druckit på typ 20 år.
Och den kan man ju våga beställa på Magaluf också. Mm. Den är ju snarare så, den vågar man ju inte beställa på Attaboy i New York liksom.
Från bara, vad fan
är du liksom, kan inte beställa en semesterdrink här, det är ju massa juice i den här.
Varför skulle man våga beställa den i Magaluf för? Är det bara för att de går bartenderskolan i Magaluf och att det är liksom en av drinkarna som ingår?
Nej, men jag tror att det är en sån ultrastandard drink.
Just det.
Caipirinha?
Ja.
Görs den bra, sen är ju grym liksom.
Ja, men fan, ingen i min kompisgäng har druckit en Caipirinha sen 2000.
Sen fast ja, här... Och det är därför de fortfarande finns där och görs faktiskt ganska okej okay där.
Vad heter den andra? Kaprinorska? Vad heter den?
Kaprioska. Kaprinorska brukar man säga i Sverige, men jag är ju jag är som är skolad down under. Säger ju kaprioska bara.
Och då är det vodka istället?
Då är det vodka, lime och lite socker bara. Och jag har aldrig förstått när man vanlig? Flyttar till Sverige vad skillnaden på en vodka, lime och en kaprioska. Jag förstod aldrig riktigt det här.
I vanliga så är det ju cachaça, som är en typ av, nu ska vi säga, sockerrörssprit. Ja. Nästan som rom, fast den är lite fulare framställd.
Ja, eller säg inte det att det är brasiliana nu. Nej, men skillnaden är, vanlig rom gör ju på malass, som är restprodukten när du gör socker. Cachaça då görs ju som liknande som agricol, görs ju på första pressen från sockerrörsjuicen görs det på.
Så det känns nästan som att det är en finare variant, om jag ska vara.
Fast de vi oftast får här... brukar ju vara lite mer volymprodukt.
Ja, den traditionella kräftan.
Kräftan, ja. Mm. Som står på Wikipedia att den görs med kräfta. Med, eller med räkskal görs den. Och det undrar jag lite grann vem som skriver det, för det är inte sant, kan jag säga.
Och jag undrar den liksom så här...
jag är skaldjursallergiker, det går inte.
Vi måste marknadsföra vår produkt här. Det här är alltså en ganska så schysst sockerrörspris. Ska vi säga att vi gjorde det med räkskal?
Ja, gör. Så kan vi utanför baren där vi vill sälja, då kan vi ställa en Rolls Royce fylld med räkor.
Genialt.
Apropå äckliga drinkar och shots, så har det kommit in ännu mera stories. Det här är Hampus Rosen, eller Rosén, det är oklart. Hampus i alla fall, som har skickat in till restaurangliv. Och han praktiserar i köket på en fransk restaurang. Och det här är en fredag, det är fullproppat med folk. Och det går åt kopiösa mängder öl och vin den här kvällen. För att det är, någon sån här, det är något hockey-event som har hänt. Och stadens lokala lag har förlorat. Så det är många som är där och dricker gravöl. Den här praktikanten, Hampus, då, han har precis röjt av köket och ska gå hem för dagen. Och han ska bara gå in i baren och hämta en Coca-Cola. Och när han går där, han går in, liksom in i baren för att gå och hämta en cola. Så alla kollegor står där med fyra led i baren och har fullt upp. Och så får han ögonkontakt med en gäst som blir överlycklig. Liksom. Åh, fan, han ser mig perfekt. Tjena, du! Jag och två av mina polare är sugna på en förlustshot. Vi vill ha varsin sexa Fernet och min andra polare dricker inte alkohol. Så slår ihop något riktigt vidrigt så han känner att hockeylaget har förlorat. Jag vill inte säga hockey, för jag nämnde inte sport sen jag fick stryk i Halmstad. Skitsamma.
By the way.
Ja, jag svarar, vi har tyvärr inte Fernet. Helt otroligt, men sant.
Och försöker du rädda upp det här nu med att vi passar på när Patrik är här och berättar en historia om att någon tycker att Fernet är äckligt.
Ja, balans.
Ja. Nej, han svarar för att de inte har Fernet och han är dessutom under 18 år, så han får inte servera alkohol, han är ju praktikant. Och då svarar den här gästen att okej, vi skiter i Fernet, men slå upp tre vidriga shots, alltså alkoholfria shots. Vidriga shots, tänker han. Ja, men vad sägs om 2 centiliter sodavatten, 2 centiliter monin av valfri smak, toppat med 2 centiliter använd frityrolja?
Bara, nu ska jag tänka det äckligaste jag vet. Ja, just det, sodavatten, fy fan, nu ska han få. Och sen socker som smakar jordgubb. Fy fan, nu kommer han. Och vad gör jag sen då? Jag tar lite olja som är 300 grader. Fy fan.
För det var ganska bra fram tills dess.
Lät ju inte superjobbigt innan dess. Frågan är ju om oljan fortfarande var varm, om man bara skopar ner glaset i. Nu kom det med lite crust från lökringen här också.
Hoppas du inte är glutenintolerant.
Fick den här personen isen här, tror ni?
Jag vet inte, fan, men det är sjukt äckligt. Frityrolja i shotform.
Vissa ställen har ju någon sån här...
Är det en ny form av hotshot?
Använd frityrolja, ska vi tillägga här.
Ja, använd. Men är det här en ny form av hotshot?
För den är jättegod, eller?
Men det blir helt sjukt så som de la den. Det blir inte snyggt skiktare än, så måste ju lägga frityroljan sist.
Jag tyckte
ett tips till alla där ute.
Jag tyckte Henkes hotshot skämt var jätteroligt. Jag vill bara, för jag såg att han verkligen försökte få fram
super mega hot hotshot.
Så jag vill passa på att säga till folk.
Vad fint. Tack, vad glad jag blir. Men skryter man lite om vem som kan dricka det äckligaste, eller är det bara ett grabbfenomen?
Men jag tror att när man är liksom berusad så kommer man ju på dåliga idéer, för då är det ju sanktionerat.
Extremt är så är det ju.
Ja. Jag menar, jag och min kompis Lego som jag började dricka färnet med hemma i
Dalarna.
Ja, alla i små bygder har ju såna konstiga namn. Lego och Keso jag började dricka färnet.
Kompis med Molgan.
Ja. Ja. Ja, men, och sen vi hade ju det när jag och Lego, vi slog varandra med stekspadar på ryggen när vi hade druckit alkohol.
What?
Och till slut så levde upp trä och plast, det räckte liksom inte, gick sönder. Så vi började köpa stekspadar i metall. Så vi hade skärsår på ryggen.
Var det här före eller innan ni satte på er gagball?
Det här var nej, men mycket när man bor sådär. Det blir ju i en liten industristad också. Folk hittar ju på ganska mycket grejer alltså.
Ja. Hemma vid.
Ja, men det ljugs. Ni vet när man går ut på krogen. Det här måste du också känna igen, Jesper, som ändå kommer från Dalarna också. Mm. När man var yngre, bara att man skulle skryta om hur mycket man drack liksom. Bara, du fan hur mycket drack du när du var ute på parkingen i lördags då. Ja, jag drack en flaska Jäger, 17 starköl innan jag gick på krogen. Sen drack jag 12 gin och tonics och 30 shotar med surfisk också. Och man bara, men det går ju inte liksom. Jag har ju sett folk vara betydligt mycket mer berusade än vad det borde vara på krogen där hemma har gjort. Men det är ju svårt att sätta i sig motsvarande 8 liter sprit på en kväll.
Det känns väldigt mycket fiskarhistoria.
Så in i bomben. Jag tänkte på en annan grej också. Ni pratade lite grann i ett tidigare avsnitt om när Jesper berättade om att han har jobbat lite för mycket.
Mm.
Och den här prestigen det kan vara i den här branschen ibland, att man ska jobba väldigt mycket. Och jag är ju inte, jag är ju kanske den godaste kolsuparen här, om man säger så liksom. Mm. Som jobbar 88 timmar förra veckan. Men man får liksom försöka att kompa ut och kontrollera lite grann. Och på ett internetforum så läste jag en väldigt rolig grej på tal om kanske överdriva lite grann och prestige och jobba mycket i branschen. Vi behöver inte, får jag läsa upp den?
Ja, självklart.
På ett internetforum där det inte används foliehattar, eller kanske restaurangfoliehattar kanske vi ska säga. Det är inte Flashback då kan vi säga.
Jag börjar bli lite orolig när du sa foliehattar.
Alltså jag älskar ändå det forumet. Flashback. Källan till allt, till motsatsen av sanning.
Ja, visst.
Jag har ju alltid velat vara med på Flashback. Jag brukar ungefär en gång i månaden söka på Jesper Borgenström Flashback i hopp om att någon har skrivit någonting dirty om mig. Men jag har inte blivit tillräckligt känd än, men det kommer nog. Hur som helst.
Men det här inlägget då börjar med att en person hade skrivit: jag blev inkallad, jobba extra, det var inte tanken, fan det var jobbigt. Och det här ska man ju få lite sympati liksom, fan bra kört ändå liksom. Och då skriver en person, vi kan kalla den här personen för Bosse kan vi göra, för att det är roligt, för att jag tycker alla heter Bosse egentligen.
Bosse tidsoptimist.
Och skriver Bosse: jobbar du bara 12,5 timmar på krogen? Det är ju en halv dag, varför klarar du inte av det? Och sen är det någon som skriver bara: nej, men vadå, det är det väl inte ändå. Då fyller man i här och trycker på här nu liksom. Jag hade jobbat 500 timmar i månaden i 15 år till för 3 år sedan. Då blev jag sjuk och nu jobbar jag i en annan bransch där jag bara kör 13 timmar om dagen. Inga konstigheter där. Jag vill egentligen jobba mer, men jag får inte för min arbetsgivare.
Så där.
Och då är det någon som rispar lite på ytan. Om man börjar räkna lite här. Så är det en person som har räknat lite och kommer fram till att så du jobbade 17 timmar om dagen, 7 dagar i veckan i 15 år.
Ja, men det är rimligt.
Ja, men, och det jag älskar med när folk ljuger lite grann så här är ju att när man tror att nu har det ju peakat, nu är det fan max här, det här kan ju inte vara sant. Då skruvar man upp ett par till. Så 17 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Nej, glöm det. Då svarar den här personen:
Bosse.
Jag hade en dag ledigt, så det var cirka 20-22 timmar per dag, 6 dagar i veckan. Den lediga dagen brukar jag komma in och jobba gratis, för det var då de skulle preppa den nya maten till nästa veckas service. Då kan man passa på att lära sig lite nytt om vinlistan eller ingredienser. 22 timmar om dagen. I 15 år. Och sen var det en dag jag var inne, fast då räknade jag inte, för det var bara 12 timmar.
Och det var, fan. Jag fick ju lära mig något nytt också. Jag menar, så inte ens Donald Trump kan hitta på såna här.
Nej, det är helt fantastiskt. Min mor jobbade på restaurangen på lasarettet hemma Avesta också. Det var en kock där som heter Pelle. Vi kan kalla honom för Pelle.
Okay.
Men och då hade han, min mor är ändå utbildad konditor och jobbade på restaurangen där. Och var alltid han skulle liksom fråga: Inger, vad har du gjort i helgen då? Frågade hon, ja men jag har haft ganska lugnt så här. Baka lite bullar kanske. Han bara, ja, det gjorde jag också. Han bara, ja, okej okay, Pelle. Ja. Han bara, hur många bullar bakar du? Ja, nej men vad en vanlig sats. 30-40 bullar kanske jag bakar. 30-40 bullar. Jag bakar också bullar. Jag bakar 600 bullar bakar. Och morsan bara, vad fan Pelle, hur då? Du bor ju i en tvåa liksom. Hur fan bakar du 600 bullar? Vad är du för ung? Jag har tysk industri specialbeställt. Jag kanske 13 plåtar åt gången. Och här tänker man också då, nej men fan, det här är ju inte möjligt liksom. Och då drömmer man till mig, visst vet du. Sen kommer grabben hem med en kompis, trycker i sig varenda jävla bulla. Käkar 300 bullar var 2-13-åringar liksom.
DJ Smällfet.
Älskar det alltså, älskar det.
Sockerbonanza.
Så det är ju fan, det är ganska skönt med sådana människor ändå liksom.
Fattar ni hur mycket mjölk de drack i bullarna då eller?
Ja. Hur lång tid tar det att göra en bulle?
Alltså det tar väl typ 4-5, alltså du ska jäsa grejer, det tar väl 4-5 timmar att göra 30 bullar liksom. Men har du en tysk industriugn?
Ja, och om du jobbar i 20-22 timmar 6 dagar i veckan så är inte det ett problem.
Nej, då gör du det när du är ledig och kommer hem.
Där är ju lediga dagen liksom. Fy fan.
Jag har inte bara varit i New Orleans, utan vi har ju skämtat tidigare om att jag också har varit i Magaluf.
Ja.
Vi är 32 års ålder.
Det är ett stående skämt här på filmen.
Det är alltid roligt. Faktiskt. Och då, vi kan väl snacka lite om det. Det här med liksom så här semesterorter i södra Europa. Hela den här Magaluf, Ibiza och vad finns det mer för ställen?
Ja, du har ju också Alperna. Det behöver inte bara vara sol, det kan vara
snö.
Man
tänker vinter också. Ja, men folk åker till Sydostasien också. Sen åker man till Australien och så ska man träffa en surfarkille.
Men jag tänkte med de här
Har du gjort det eller?
Jag tänkte, men det är ganska övervägande blonda svenska tjejer som åker till Australien och bara ska surfa. Själv, jag bodde där i 5 år, jag surfade 0 gånger. Så det är helt fel person att fråga dem.
Det där, jag har varit 4 säsonger uppe i en skidort i norra Norrland. Förra året så var det första gången jag var uppe på berget. Och då hade jag inte ens skidor på mig.
Ja. Toppen.
Jag var på toppen.
Jag var på toppen. Det här är intressant. Jag hörde så sent som idag pratade med en polare som har jobbat som skidinstruktör uppe eller nere i Alperna på en alptopp där. Och de landade ju alltid varje kväll i att de skulle kröka lite med sina medlemmar.
Det här låter helt unikt. Berätta mer. Folk ska unna. Du menar alltså att de skulle unnat sig en enhet på semester?
Det här är ett nytt koncept. Ja, men, och då hade han ju en deal med bartendern att han fick vatten med lite socker i för att få lite konsistens där. Och sen så kunde de sitta och dra tequila shots, men han obviously skötte sig ju. Är det här någonting som ni känner igen, ni som har jobbat bakom bardisk på turistorter?
I Sverige så är ju kanske inte det nummer ett liksom. När jag var i Magaluf så drack jag med gästerna, men det var ju för att jag vantrivdes i det här helvetet.
Jag tror mycket att det har att göra med att när du jobbar i Magaluf, det är ju inte ditt liksom ditt definitiva liv, utan då är det temporärt och då tillåter man sig själv att göra saker, både om man är och jobbar och man är där som gäst.
Ja,
jag menar, skulle man kröka hela tiden på jobbet här, jag kan inte tänka mig något värre alltså.
Nej,
varenda dag när man jobbar.
Nej, prata för dig själv.
Jag undrar med dig.
Nej, men det här är också, jag pratade med när jag var i Magaluf så jobbade jag lite på en liten så här sportpub liksom. Så det var ju rätt soft. Ja, men egentligen så var det inte så hemskt som jag ville få det att låta. Utan det var ju...
Var det mycket locals?
Nej, det var ju bara svenskar och norskar som hängde där liksom.
Jag har hört att norrmän är mycket, mycket värre än svenskar.
Oh ja. Men om...
Men alla bleknar i jämförelse med brittiska män på semester.
Ja, och det ska vi tala om. Vi kommer till britterna, men först ska jag ta en grej bara om det här med dricka sprit på jobbet. För jag snackade med dem som jobbar på den stora nattklubben i Magaluf.
Tjonkabonka-klubben.
Och de bartenderna där, de sa ju att det är tufft. För de måste ju liksom... inte bara dricka varje dag utan ta ganska mycket droger bara för att palla med det här jävla smutsiga livet liksom.
För det blir väldigt mycket osmutsigare,
ja,
så, med
det
droger.
Det blir ju också. Nej, men när man jobbar, jag känner ändå kanske inte säga att man har knarkat jättemycket när man har jobbat, men att jobba nattklubb är jävligt tufft. Och folk, man, så här, när jag har jobbat utomlands också, man tar något järn när man jobbar nattklubb, för att det är riktigt jävligt tufft annars. Mm. Alltså. Mm. Så jag har enorm respekt för alla liksom, som står och tuggar på de här fem ställena runt om här.
Jag är snarare Sverige, förvånad om det är så att man jobbar bakom en bardisk på de här ställena och inte krökar lite. Alltså, känner ni någon som är spiknykter jämt och bara liksom aldrig
tar sig ett järn? Jag tror att de flesta är det.
Ja, är det så?
Det finns ju. Men bara det, fan, hatten av till alla nattklubbsrävar. Det är fan ett tufft jobb och bra jobbat. Men britter är ju fan vidriga.
Tack. De är jordens avskum.
Nu när de har lämnat vårt europeiska
samhälle. Ja, nu kan vi säga det.
Men de är avskum.
Det är också rätt skillnad. Jag har ju hängt en del i London. Det är mina favoritstäder i världen. Jag tycker det är svintrevligt. Och hänger ofta där och går på Market Street och tycker det är nice. Men, och där är ju engelsmännen svintrevliga. När de är där. Men när de kommer utomlands.
Bonkers.
Men det är ju oftast, det kanske inte är de som man träffar som man tycker är kanske lite ansträngande att umgås med. De kanske inte kommer från London. Kanske kommer från norra England. Kanske till, har ni varit på Manchesters flygplats någon gång till exempel?
Nej, tack.
Världens sämsta flygplats om ni frågar mig. Snyggt. Det bor ändå 6 miljoner människor i Manchester. Inte nog med att om man bara tömde den på folk skulle man inte behöva göra någonting för att spela in ett avsnitt av The Walking Dead där. Men sen hjälper det ju inte att det är en massa semesterbritter som hasar sig fram där. Liksom.
Just det.
De tror att de äger världen. Fullständigt hopplösa. Alltså.
Avdankad imperialism? Eller vad är
jag tror att det är delvis. Jag tror
att de känner sig liksom entitled att vara lite...
Ja, men klockan 8 på kvällen, då har de ju redan sovit 3 timmar och spytt 7 gånger. Så att de kliver på det igen vid midnatt. Liksom. Det är mycket så. Ofta jag brukar säga att de brittiska män borde liksom inte få lämna ön mer än en och en förrän de har fyllt 40. Och här är vi ganska hårda här nu. Det finns givetvis väldigt mycket trevliga brittiska män.
Ja, jo, absolut.
Om du är en av dem, hör av dig och skicka in till restaurangpodd.
Gärna med bild.
Det måste ju finnas en anledning till att så många säger att britter är värst utomlands. För så, där hör man ju hela tiden liksom.
Jag tror att det är statistiskt säkerställt, tror jag.
Men det fanns, det fanns ju för några år sedan så, när internet dök upp.
På 1900-talet.
2014-2015.
Då var det någon som tog så här, skillnaden mellan svenska tjejer och brittiska tjejer som en så här, jämförelse. Det var så här, kommer ni ihåg när det var inne med att ta bilder på nattklubbar? Så hade alla nattklubbar sina egna hemsidor, olika forum. Här i Sverige så hade vi Finest.
Ja, just det.
Nej, det var när det här fenomenet var som störst. Och då var det en kille som tog bilder från England och bilder från Sverige. Och så bara satte han dem mot varandra. Och så fick du liksom, lite så här välja pest eller kolera, kan man tro. Men de svenska såg så jävla mycket bättre ut. De här engelsmännen, de saknade tänder. Alla hade fotbollskläder på sig. Med sitt fotbollslag.
Oj, oj, oj.
Ja, men håret såg ut som de hade klippt med gräsklippare. Och, nej, fy fan.
Men jag tror så här...
Trätänder, gräsklippar, frisyr.
men alkohol...
Konstig rasism, det här tycker
jag. Är ju liksom en volym...
Xenofobi.
Volymhöjare på något sätt. Så att, om man är kulturell på ett visst sätt så blir man blir det upphöjt i 2, typ. Svenskar blir ju... Vi är ju ganska trevliga och sociala. Så jag tycker att när vi krökar så blir vi bara jättehärliga och sociala. Eller? Har jag fel?
Vi är också ganska risigt rykt utomlands. Alltså när jag jobbar på KOS.
Tänker Jens när han kliver in i Magaluf och beställer en Negroni.
Ja, både KOS och Magaluf så finns det ju inkastare. Alltså gick du förbi ett engelskt ställe, för det första så var det alltid liksom garage eller house techno bla 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 på dödsvolymer där inne, eller så var det Who the fuck is Alice, och sen man tittade in så ser det ut som, du vet, när du försöker teckna ett slagsmål.
Förlåt?
När du försöker teckna ett slagsmål så är det såhär ett
det
moln.
Det kommer ut gnistor och
moln. Nej, men du vet, ett moln där det liksom sticker ut armar och ben och blåtiror och allt möjligt. Så ser det ut liksom inne i puben. Men när du går förbi där som svensk, de här inkastarna innan de har hört dig säga ett ord. Bah, welcome, welcome. Och så säger du bara, it's a party over here. De bara, no, no party, no party, no party at all.
Är du i Indien?
Nej, alltså, de vill bara ha engelsmän. Ah. Du är inte välkommen om du kommer någonstans. Du kan liksom se det här dödsfesten där inne och bara, nej, det är ingen fest här. Nej, jag tilltalar egentligen inte dig. Nej, nej, hejdå, hejdå.
Oj, det kan jobba.
Det är, man ju, det är vad jag kallar för änglavakt. Man slipper, man bara, åh nej, får jag inte gå in i det här åskbollen där inne?
Det är så jävla synd att jag inte blir liksom nerspydd av Malibu och får stryk samtidigt.
Britter ligger inte så jävla högt på min lista över sköna säsongarturister.
Nej, men det är på samma sätt till exempel svenskas rykte i Norge.
Ja.
Party är svensk liksom, hela den
grejen. Jaha, har vi dåligt rykte i Norge?
Oh ja.
Eller inte vi, du?
Ja.
Trasa till.
Specifikt. Liksom. Det är en bild på mig på Gardermoen.
Party svensk. Ja. Ser ni den här killen, se till, blåser han under 0,8 för han inte komma in.
Nej, men precis. Med det sagt så tänkte vi snurra ihop den här festen för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Jens Fritjofsson, DJ Hongen och Patrik Tapper. Fred, kärlek och fanet, tack för idag. Hej då!
Hej då!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.